Visst är det härligt att känna hur det flödar glädje. Människan mår bra av glädje, eller hur? Är det inte som man brukar säga att ett gott skratt förlänger livet? Visst är det att det finns några skrattpedagoger? Man åker ut på företag och sen har man tillfällen när man skrattar tillsammans. Och det kan ju kännas kanske lite konstigt att man måste köpa in en skrattpedagog. Men det är nyttigt, vänner. Det är nyttigt med mycket skratt och mycket glädje. Och så är det med Bibeln. Det är det som är huvudbudskapet. Det är ju glädje. Det är det Jesus han sa när han kom hit. När han började undervisa så sa han att det här är ett glädjebudskap. Himmelriket är nära. Det var hans huvudbudskap. Sen vet vi alla som har vandrat ett tag att ibland är det tufft. Men som jag brukar säga, med Jesus eller utan Jesus, det spelar ingen roll. Bekymmer får vi alltid möta. Frågan är ju bara om jag gör det med honom eller utan honom. Vi ska ge oss in i ett väldigt spännande sammanhang idag. Ifrån Timoteusbrevet. Det här är ju ett brev som brukar kallas för pastoralbreven. Det är sådana här ovidkommande kunskaper. Timoteus, han var en ung man. Paulus hade honom väldigt nära sig. Han tyckte om Timoteus väldigt mycket. Och att han var ung, det vet vi därför att Paulus säger till honom att se till att ingen ser ned på dig för att du är ung. Låt ingen se ned på dig för att du är ung. När Paulus undervisar Timoteus i Timoteusbreven så är det en väldigt intressant undervisning. Där vi landar idag, det är från andra Timoteusbrevet. Och ifrån det tredje kapitlet. Det börjar ju människorna i de sista dagarna. Det här var ju några tusen år sedan, ungefär kanske 2000 år sedan som det här skrevs. Men om vi bara läser de första verserna så ska vi se hur det passar in 2006. Precis som det var när det här skrevs. Då säger Paulus här till Timoteus. Det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människor kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutningen istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Ja, det här var vad Paulus sa till Timoteus, att det här ska komma. Om vi tittar i vårt land så behöver vi åtminstone bara tänka på hur det ser ut, så kan vi konstatera att det stämmer. Och så här pågår det undervisningen till Timoteus, för han ska få en god grund. Lite längre fram, ifrån vers 10 i det tredje kapitlet, så står det med överskrift i apostens efterföljd. Här vill alltså Paulus att Timoteus ska få en god grund att kunna följa. Då står det så här i apostens efterföljd, ifrån vers 16. Och nu ska jag bara ta de första orden till att börja med. Då står det så här: hela skriften är utandad av Gud. Så står det i Folkbibelns översättning som jag har här. Tittar man i den översättning som Hedegård har gjort, så är den, tycker jag, på sitt sätt lite mer intressant. Därför att Hedegård har valt ett annat ordval som gör det hela lite annorlunda. Hedegård säger så här med samma vers: eftersom hela skriften är ingiven av Gud. Eftersom. De andra översättningarna säger att Bibeln är att någonting är. De fastslår att Bibeln är Guds verk. Hedegård konstaterar att Bibeln kommer från Gud. Båda har ju rätt. Det är bara att när människan får konstatera att det här är rätt, så är det mycket bättre än att om jag kommer till Bjarne och så säger till Bjarne: hur du Bjarne, så här är det. Men när han konstaterar att det är så, då blir det något annorlunda. Det är fortfarande lika sant. Jag tycker Hedegård är härlig på det här, att han har konstaterat. Jag tror att de andra har gjort det också. Om vi nu tänker oss så här i vårt land, det finns ju så många olika trosinriktningar, och det talas mycket om ekumenisk samverkan och dialoger och mångfald, en enda stor blandning av det här. Om vi nu tänker oss att en dag så börjar vi vandra på en väg tillsammans med andra trosinriktningar. Som exempel kan vi ta katoliker, islam, och så tar vi Jehovas vittnen, och så tar vi mormoner. Och nu gör vi det här utan att bry oss om själva trosinnehållet, för att då kommer vi inte att ens kunna börja vandra. Och vi bryr oss inte om teologiska delar, utan vi bestämmer oss bara för att vi, liksom, vi ska gå sida vid sida på en väg, så får vi se hur långt vi kommer. Det är ganska intressant. Men som sagt, vi måste bortse från vissa bitar, annars kommer vi inte ens igång. En dag, för att någon gång, någonstans, så kommer vi till ett vägskäl. Så är det med allting här i livet. Och i det här fallet så gör vi det också på vår vandring. Vi kanske har pratat om både det ena och det andra när vi har vandrat med katoliker. Jag kanske har haft en intressant diskussion om deras nattvardssyn. Men mormonerna kanske har haft en del intressanta diskussioner om det företag som jag jobbade på en gång i tiden, ett amerikanskt då, Novell. För att de äger nämligen Novell. Och frågat dem lite om det här, hur det här fungerar, och lite tankar så här. Men så en dag så kommer vi till den här vägskälet. Det finns en högerväg och en vänsterväg. Ingenting rakt fram. Och då måste vi välja. På den skylten som pekar åt vänster, ifrån min sida, och från eran sida så blir det alltså till höger, men vi utgår från min sida här fram, alltså till vänster, så står det på den skylten, så står det: trohet mot skriften. Det är så att oavsett om det är frikyrkorörelse, svenska kyrkan, katoliker, Jehovas vittnen, mormoner och islam, alla har vi en skrift som vi utgår ifrån. Och på den vänstra står alltså trohet mot skriften. På den högra, ifrån min sida sett då, så på den skylten så står det: valfri tolkning av skriften. Jag skulle kunna säga ordet Bibeln i vårt fall då. Då kommer något intressant att hända. Katolikerna, muslimerna, Jehovas vittnena och mormonerna, de kommer utan att tveka att tillsammans välja den, ifrån min sida sett då, vänstra vägen kommer de ta. Alltså trohet mot de grundskrifterna som de har. På en gång, utan tvekan. De kommer inte ha samma teologiska inställning. Det skiljer sig väldigt mycket. Men troheten, den gör att de går åt samma håll. Då förstår ni att det fattas någonting. Det är den svenska kristendomen till stor del. Var tar den vägen? Ja, den går åt höger ifrån min sida sett. Därför att där står det ju valfri tolkning av skriften. Och så här är det, att jag kan inte alla trosamfundens deklarationer av vad som står. Det jag vet som är väldigt starkt uttalat, som står, och som kanske står de andra också, det låter jag osagt, men i Svenska Missionskyrkans, där står det att det är upp till var och en att valfritt tolka det som står. Var och en ska tolka den. Så står det där. I lördags eftermiddag så knäppte jag på tvn, och då var det ett reportage om en svensk kvinna som hade valt att bli muslim. Hon hade valt det livet helt enkelt. Och
Var det som är någonting som inte säger att det var alla de där gudarna samma gud?
Vi kan ta det lite senare. Ska vi ta den? Det är också en intressant diskussion. När man hade gjort det här reportaget klart med den här kvinnan, så intervjuade man en forskare Jag tror att det var från Uppsala universitet. Och hon hade forskat i det här. Varför väljer människor olika trosinriktningar? Och i det här fallet, varför valde kvinnan den muslimska läran? För att det är så att i vårt land så finns det väldigt mycket ungdomar på skolorna, framförallt i storstäderna, svenska ungdomar som väljer den muslimska läran, trots att de har svenska föräldrar i grund och botten och inte har någon invandrarbakgrund och inget sånt. Då säger undersökningen som man har gjort när man har tagit reda på den här frågan, varför väljer ni den här läran? Då visar det sig att de här männen och kvinnorna, ungdomarna, de vill ha klara och tydliga direktiv i tron. Intressant, va? Ni vet hur vi kristna kan vara ibland. Otydlighet är vårat signum. Men de här människorna säger, vi vill ha tydlighet. Och reglerna och ordningen som finns i tron ska gå ända in i familjelivet. Det är inte bara någonting som ska vara på ytan, utan djupt in. Mormoner till exempel, de har en dag i veckan, jag tror det är onsdag eller torsdag, kommer ihåg, någon av de där två dagarna, då samlas hela familjen hemma. Man får alltså inte vara ute någon annanstans. Och det man gör i familjen då, det är att man umgås som familj. Det är så deras regler är. Vi kan tycka vad vi vill om det. Men de här människorna, återigen då, varför väljer ni det här? Jo, de säger att de är trött på att vara söndagskristen. Har ni hört det här med ordet söndagskristen? Man går till kyrkan på söndag. Och vad händer sen? Ja, på måndag, då är söndagen som bortblåst. Man vill inte ha det här söndagskristenheten, en timme på sin höjd med lite fromhet, utan man vill ha det här som faktiskt är ordning. Sen kan vi ha åsikter om det. Men tydlighet och klarhet vill de här människorna ha. Helt klart. Sen står inte jag för alla regler som finns i alla de här trosinriktningarna. Och det ska vi också veta, att vissa bitar inom till exempel islam är inte förknippat till Koranen. Utan mycket av det här är tusenåriga mänskliga traditioner som har sammanvävts i det här. Så jag tycker faktiskt någonstans att, precis som de här troslärarna, det finns ingen valfri tolkning. Då borde man stryka det i svensk kristendom också. I katolikerna, där är det prästen som står för undervisningen. Det går från hand till hand, och så här ska det vara. Och det som är intressant med dem, det är att den gruppen växer. Och de är så trogna sin tro och sin kyrka, trots att det kan vara vad vi upplever väldigt fyrkantigt med regler. Men de älskar sin tro, de älskar sin kyrka. Sen finns det, är de ortodoxa, jag tror det är lite svårt att hålla reda på det här ibland. De kan ha gudstjänster som går i 2 till 3 timmar. Och alla står upp hela tiden. Men det är klart, de har ju växt in i det här som barnsben. Så för dem är det helt normalt. Vi fortsätter i vers 16. Vi läste att hela skriften är utandad av Gud. När vi stannar en stund förresten. Inställningen till Bibeln, vad blir den? Förra gången så tog jag upp det här med att acceptera eller förneka. Jag accepterar att Bibeln, från första Mosebok 1:1 till Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken kapitel 22 och vers 21, är Guds ord utan omsvep. Jag förstår inte alltid den, det gör jag inte. Men jag accepterar den. Jag förnekar ingenting i den. Och de bitarna som är alldeles för svåra att förstå, då får jag väl lyfta på hatten en stund och gå vidare. För det tillfället, så kanske en dag så upptäcker det. Fortsättningen låter så här i vers 16. Det står, och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. Och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. Det här undervisar Paulus den unge Timoteus. Och jag vågar nog också påstå att undervisning, bestraffning och upprättelse är tre grundstenar i fostran, både till rättfärdighet och i det vanliga livet. Sen kan vi alltid ha olika funderingar, vi låter det vara en stund. Men när en människa ska lära sig något nytt, så gör man det genom att man undervisas om det. Jag får kunskap. När man gör fel, så blir det oftast en konsekvens av felet. Efter straffet så får jag en upprättelse genom en ny möjlighet. Jag ska ta ett ganska enkelt exempel. På 80-talet så utbildade jag mig till svetsare. Jag kom på att jag hade inte talanger för det här, så jag la ner det där. Jag hade stora mål och stora planer. Men det fanns ett moment i den här utbildningen där man skulle ha, jag brukar kalla det för bondsvets, det är sån här pinnsvets, en lång pinne, och så ska man svetsa på. Ett moment där var att man tog två stycken plåtbitar, 10 mm tjocka, satte dem tillsammans, och då blev det ett V i den här skarven. Det här skulle svetsas ihop. Och den som någon gång har gjort det här första gången vet att det blir inte så bra. När man hade gjort den här svetsen klar, det var ungefär 30 cm lång, då kom läraren, så tittade han på den här. Och det var ju i princip ingen, vad jag vet, som fick godkänt första gången. Alla fick göra om det. Men det var inte så att man fick gå och hämta två nya plåtbitar i förrådet och svetsa ihop. Nej, 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 nej. Alldeles för enkelt, mina vänner. Man fick ta vinkelslipen och så fick man skära bort den gamla svetsen. Och den som någon gång har stått och försökt slipa bort 30 cm svets som är 1 cm tjock, vet att det här är ingenting som jag vill göra en gång till. Men så var konsekvensen av det här. Sen när det var klart, man hade efter en bra stund slipat bort den här svetsen, så kom läraren tillbaks och så tittar han på den här fogen, hur den såg ut nu då. Sa han, ja okej, Torstensson, det ser bra ut det här. Nu kan du sätta ihop de här bitarna igen. Och så kan du prova och svetsa en gång till. Ja, helt rätt. En jämn söm. Visst hade det varit enklare av läraren att säga, men hör du, gå ut och hämta två nya bitar i förrådet. Eller bara gå bort och så skär de om dem här igen. Det gjorde han inte. Utan han sa, nu tar du vinkelslipen och slipar bort den. Jag skulle vilja kalla det en bestraffning. Men det var en bestraffning till en undervisning. Först hade han förklarat, så här gör ni. Och vi gjorde fel. Sa han, bra, nu gör ni om det. Slipa bort och gör om. Därför att den här konsekvensen blev att hade du stått och slipat den här svetsen 3-4 gånger med vinkelslip, jag lovar det 50 gånger, så blev den rätt. Därför att du var inte intresserad av att stå och slipa den här en gång till. Det är inte så farligt när läraren kommer och säger att du har gjort fel. Och så uppmuntrar han oss också och säger att, ja, varsågod, gör det här. Det finns många sådana situationer i vårt liv. Jag tror att tänker vi, så hittar vi någon sån här situation i vårt liv när vi har varit med om att vi ska göra någonting. Hur många som har körkort här inne? Härligt. Ni vet körskolläraren. Jag vet ju utan att nämna några namn vilka som övning kör. Ja, exakt. Att övningsköra innebär att körskolläraren eller den man åker med emellanåt kommer att säga, när du, det här gick inte så bra. Ni vet det här med dragläge i backar, fickparkeringar. Läraren kommer att säga, nu gjorde du ett fel. Nu får du göra om, du får göra om, du får göra om. Så här får det pågå hela tiden. Och till slut så sitter det. Tänk vilken annorlunda inställning jag tror att de flesta av oss fick till ordet bestraffning. För det är så det står i Bibeln. Undervisning, bestraffning, upprättelse och fostran till rättfärdighet. Helt plötsligt så blev inte bestraffning något hemskt, elakt. Det blev lite jobbigt. Och jag tror att ska vi som människor kunna blomma ut i en underbar Jesusrelation, då tror jag att de här, såna här verser, det finns fler verser i Bibeln som vers 16 som inte är så trevliga. Det finns i Kolosserbrevet om Guds vrede över människor. Men ska vi kunna leva i harmoni med Jesus och kunna känna en glädje, så måste vi också kunna komma in i harmoni och frid i såna här verser. Nu har jag inte min slit- och slängbibel med, för att i den så brukar jag dra ur blad emellanåt och säga att bra, nu drar vi ur och så kastar vi den här. För att så vill vi göra ibland, tror jag, var och en till mans, när vi möter jobbiga bibelställen. Vi vill helst klippa ur och säga att nej, men nu tar vi det som är kvar. Det handlar om att leva i harmoni, vänner, med hela Bibeln, i alla bitar, även om jag kanske inte förstår. Därför att Guds vilja är inte ond mot människan. Den är kärlek. Läraren på AMU i Linköping var inte elak på mig. Han ville bara lära mig och göra mig till en bra svetsare. Och då är frågan, jag som kristen, vad är det för kristendom som jag pekar på när mitt hjärta brinner för alla förlorade människor? Vill jag leda in en icke-troende människa i någon söndagskristendom, en urvattnad och blek kristendom? Eller vill jag leda in människan i en underbar Jesusrelation? Det är frågan. Därför att det som händer oftast idag när vi möter icke-kristna människor, då försöker vi, ni vet, lite så här nästan, på något sätt så ska vi tala om Jesus med de här människorna utan att nämna hans namn. Hur ska en icke-kristen människa få grepp om Jesus om vi inte talar om Jesus? Sen talar Bibeln att vi ska det med vishet. Men det har vi allihopa. Andra trosinriktningar är väldigt klara i sin undervisning. Har vi mött dem någon gång vid dörren? Vissa knackar dörr. Vi kan ha åsikter om det. Men de är väldigt raka i sin undervisning. Och över vår värld så växer många av de här inriktningarna väldigt mycket. Det finns i delar av världen väckelser inom katolska kyrkan, hur man än kan tycka om det. Det är för att de presenterar ett budskap som de tror på, och det märks att de tror på det. Och då ska väl vi som är kristna också kunna presentera en Jesus som är någonting. Därför att det som gör att många lämnar kyrkan efter ett tag, det här finns det mängder av forskningar på inom frikyrkan och svensk kyrka. Vet ni vad det är? De som lämnar kyrkan efter ett tag, de säger att det gav mig ingenting. Ja, det gav mig ingenting. Det var den här söndagskristendomen, ni vet, på söndagen så lite fromhet en timme. Men det gav inte mer. Och Jesus, han ger ju så mycket när vi läser om det. För att bli en kristen så behövs det bara att jag med min mun bekänner att Jesus är Herre. Och i mitt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Den sanningen får vi aldrig komma ifrån. Vi kan aldrig få en människa att bli kristen på något annat sätt. Det finns inget annat alternativ. Även om vi försöker. Och vi försöker med varianten att först så ska de leva ett bättre liv. Men Bibeln säger klart och tydligt, det finns inga gärningar som gör att jag kommer till himlen. Det är kört. Hur duktiga och präktiga vi än är. Det är bara genom nåden i tron som jag kommer till himlen. Tänk vad människor skulle säga om vi började med den vägen istället. Istället för att få dem att börja ett nytt liv i gärningar utan att tro på Jesus. Jag känner att ibland så vänder vi på det här. Och nu börjar ju förvandlingsarbetet när människan har upptäckt Jesus. Först Jesus, sen en förvandling. Inte tvärtom. Ibland tror man att man ska förvandlas först och sen tro. Vi ska bli rättfärdiga. Det är bara att, ni vet, rättfärdighet. Om jag ser, hur ser Gud på rättfärdighet och hur ser människan på rättfärdighet? Då är det som dag och natt. De har inte mycket med varandra att göra. Många människor i vårt samhälle idag skriker ut, jag måste få vara mig själv. Vi har ett stressigt samhälle. Det är mycket som trycker på. Det är mycket som ska förändras. Och många säger, jag måste få vara mig själv. Jag orkar inte förändras. Bland ungdomarna idag så finns det många vuxna. Vi försöker tala till ungdomarna och säga att du duger som du är. Och det här är någonting som också har kommit in när vi som kristna undervisar, att du duger som du är. Det är viktigt att vara som man är. Men det är en skillnad på när Gud vill förvandla och när människan vill förvandla. Återigen, därför att när Gud i omsorg och kärlek vill förändra, så handlar det inte om att människan ska leva en livsstil där man lever i det senaste klädmodet, vilket mycket är idag i vår värld. På ungdomssidan, det handlar om att ha rätt kläder. Ska man ha en moppe, så handlar det om att ha rätt moppe, rätt märke, rätt färger. Så är det. Och det här kommer på arbetsplatser. Det handlar om att ha rätt. Visst ni att bor man i Stockholm på södra sidan, så är det svårare att få jobb än de som har en adress på norra sidan av Stockholm. Så är det. Det finns alltså de, när de söker jobb som bor på söder om Stockholm, då har de goda vänner som de anger sin adress till, som är på norra sidan av Stockholm. Så fungerar det alltså. Gud bryr sig inte om på vilken sida av Stockholm vi bor, eller var i landet vi bor. Det är inte det han ser på när det gäller livsstil. När Gud vill förändra mig som person, för det vill han, då handlar det inte om att lära mig ett antal kyrkotraditioner för att jag ska kunna smälta in i en viss församlings gudstjänstliv. Ni vet att man ska kunna förstå, när ska man sitta ner, när ska man stå upp. Nu har jag en liten ironisk berättelse om kristendomen. Vet ni hur man tar reda på om man har en missionare med sig i bilen? Det här är jätteenkelt, vänner. Nu hoppas jag att alla missionare förlåter mig och praktiserar förlåtelsen. Man ger dem bilens handbok. Och när de läser i den, så kommer de fram till, ni vet, ibland så finns det kapitel där det står om extra tillbehör i bilen. Och framför den så är det en stjärna. Och det som händer är att missionären genast försöker resa sig upp. Ja, nu är jag säkert ute i onåder i vissa fall. Men så inrutade är vi ibland i livsstil när det gäller kristendom. Och det är inte vad Gud vill ha med människan. Han bryr sig inte om det där. För att ibland så är handböckerna i tro som församlingar har viktigare ibland, känner jag, än Bibeln. Nåde den pastor eller församlingsmedlem som inte följer, nu har inte det den här, handboken. Handboken är väldigt bra som tips och idéer, säger jag, för att det ska vara någon ordning ibland. Men det viktigaste är Bibeln. Men nu kommer in i det intressantaste slutet i vers 17. Därför att man frågar sig naturligtvis, vad är det för nytta med det här? Med undervisning och bestraffning och upprättelse. Då säger Paulus till Timoteus så här i vers 17. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Hedegård, som konstaterar att Bibeln är Guds ord, säger så här i vers 17. Så att en gudsmänniska blir sådan hon bör vara, nämligen rustad för varje kärlekens gärning. Tänk vilken syn Gud har på oss när han tar hand om oss. När han tar hand om oss och arbetar med oss, så vill han att vi ska bli rustade för varje kärlekens gärning. Levande Bibeln, som är kanske lite enklare att förstå, säger efter vers 16 så här i vers 17 om Bibeln då. Att genom den, alltså genom Bibeln, blir var och en som vill tjäna Gud rustad att göra gott mot andra. Tänk vilken syn på de här verserna. Ibland så kan vi tycka att Bibelns ord är så hårda och så tuffa och så jobbiga. Men vad är frukten? Vad är resultatet? Det är att jag ska kunna göra gott mot andra. Att jag ska kunna göra kärlekshandlingar mot andra människor. Det är Guds vilja med kristna. Det är Guds vilja med kristendomen. Och ingen kan väl påstå att det är fel att göra gott mot andra. Nej. Tänk vad härligt. Jag tycker det här känns underbart. Det Gud vill göra med människan. För att ibland säger att kristendomen är så hård, den är så elak, den är så tuff. Men kanske är det så att jag har någonting hos mig som gör att jag inte vågar närma mig Gud. Att visst kan det vara så. Att i mitt hjärta, i mitt inre kan det vara någonting. Det kan vara så att Bibelns ord avslöjar mitt innersta som gör så ont att jag inte vågar eller vill. Men samtidigt så säger Bibeln, Jesus han säger att det finns nåd och förlåtelse för varje människa som vill. Och det tror jag alla förstår. Jag förstår inte alla bitar i Gamla testamentet, men jag förstår vad nåd och förlåtelse är. Och jag förstår att när jag kommer till Jesus så får jag det, därför att han säger det. Han säger inte att jag ska ändra på mig först. Han säger att kom till mig precis som du är, så får du nåd och förlåtelse. Och jag hoppas att det är den undervisningen vi ska ge människor. Därför att de som jag har mött som har fått den här, vilka underbart lyckliga kristna det är. Det, liksom, det sprattlar i dem. Det finns ingen hejd på dem. De bara lever i en enda stort glädjerop till Jesus. Är det inte så vi alla innerst inne vill egentligen? Och till den som tänker, vad tjänar jag på kristendom? Vad får jag ut av det? Ja, du får någonting som inte går att få någon annanstans. Det finns en glädje, det finns en förlåtelse, det finns en omsorg, en kärlek hos Jesus som aldrig, aldrig går att få någon annanstans. Tänk vad härligt. Och då är ju frågan, vill vi som är kristna så ett budskap till andra om vem Jesus är? Ja, ni vet, inte sånt här när man dunkar Bibeln i huvudet och säger att om du inte tror på Jesus kommer du till helvetet. Det är ju en annan sanning som du inte kan undvika, men människan måste få tid att söka, att hitta. Men man måste få den rätta Jesus. Inte någon disktrasig Jesus som är urvattnad, som är färdig för soptippen, som det blir ibland. Utan en riktig Jesus. En äkta Jesus. Oh, vad jag önskar att vi kunde få in det här ännu mer. För att när vi ska möta människor här i vår kommun, i Smedjebacken, så ska vi undervisa. Vi ska berätta om en äkta Jesus, inte disktrasig Jesus. Vi gör det alldeles för ofta. Och det är inte så konstigt att människor väljer andra lärare istället. Jag vill inte att någon annan människa ska välja islam framför Jesus. Jag vill att de ska välja den äkta Jesus, den underbara Jesus. Och det är så att när muslimer har upptäckt vem Jesus är, många av dem måste fly. Många blir dödade. Men de är beredda att göra det. Det är för att de har upptäckt Jesus. De har upptäckt hur underbar han är. De är beredda att satsa sitt liv för detta. Och då måste det vara någonting. Vi ska ta den här sången igen på slutet nu. Ni vet, den här Mitt namn är skrivet i livets bok. Det är en sån här glädjesång, och det finns inga traditioner som säger att man måste göra si eller så, utan känner man att det spritter i benen då gör det, och gör det inte det så gör det inte det. Och det finns ingen sån kyrkostil hos Gud. När han vill förändra, vill han förändra hjärtat. Tänk vilken skillnad. Han vill inte ge oss en ny kyrkohandbok. Han vill ge oss ett nytt hjärta, en ny människa, att förnyas inifrån. Det är det han vill göra. Tänk vilken Jesus. Det är den Jesus jag har i alla fall. Och den, det jag hoppas att alla andra också ska få upptäcka. Det, Vad säger du, Björn? Är det en sån Jesus du vill ha? Ja. En äkta Jesus, ja. Det är det vi vill berätta på torget på lördagar. En äkta Jesus som ger någonting som håller alla dagar. Ja, det är härligt. Nu tar vi den här sången till slut.